Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärringby. Där jag tänkte att vi tar vid i serien om medborgarrättskampen och om afroamerikaner. I de senaste avsnitten har vi sett först det här landbrytande eller banbrytande Brown-fallet i högsta domstolen. Och förra avsnittet såg vi när medborgarrättsrörelsens kanske första riktigt kända direktaktionskampanj i form av Montgomery bussboykott och hur Martin Luther King Jr. Steg fram som en av ledarna. Och jag tänkte att vi skulle ta vid och köra igenom resten av slutet av 1950-talet idag. Om vi backar lite till den här domen då i fallet Brown versus Board of Education, så ledde ju inte det till en desegregering av skolor i södern över en natt direkt. Under år 1955 så höll högsta domstolen hearings för att då bestämma hur desegregeringen skulle kunna genomföras. Och det var ju ingen lätt uppgift att hitta en väg att eliminera segregeringen av tusentals skolor i södern då. En region som liksom avskydde själva essensen i det här Brown-fallet. Flera av domarna i högsta domstolen var ju övertygade om ett allt för snabbt försök att implementera domen i Brown-fallet och desegregera skolorna i södern skulle leda till ett våldsamt bakslag. NAACP till exempel lobbade ju för att domstolen skulle sätta ett definitivt datum när alla skolor bara måste vara desegregerade dem. I maj 1955, alltså ett år efter själva domen i Brown-fallet, så kom högsta domstolen i en till dom, en andra dom som oftast då brukar bara benämnas som Brown 2. Och det här beslutet var ganska rejält otydligt då. Allt som slogs fast var egentligen att delstaterna i södern skulle efterleva beslutet om desegregering med, som man sa då, all deliberate speed. Alltså i princip då, ja, hur översätter man det, så snabbt som möjligt så att säga. Och domstolens förhoppning var ju att den här vaga formuleringen skulle få skoldistrikten i södern att börja jobba med frågan i liksom lagom tempo, och samtidigt som den vita befolkningen i södern kunde vänja sig med desegregering och inte skulle då reagera alltför våldsamt. Problemet var ju att förväntningarna varierade väldigt stort. Afroamerikaner förväntade sig ju att det här betydde någon form av omedelbar implementering då, medan många vita i södern då hoppas att själva implementeringen skulle dröja så länge eller dra ut så mycket på tiden så att nya domar kanske skulle kunna häva Brown-fallet då. Man ska också komma ihåg att verkställandet i sig ligger ju bortanför högsta domstolen och dess makt. För det här är ju liksom lite av ett dilemma i högsta domstolens maktutövande. Ett domstolsbeslut är ju inte bättre än hur det implementeras av den verkställande makten. Så på något sätt måste ju viktiga domar alltid vara liksom i linje med sin samtid och helst ha en allierad i Vita huset då, alltså en president som verkställer beslutet då. Det här är ju en liksom en sak som uppstår redan i början på 1800-talet när chefsdomaren John Marshall och president Andrew Jackson hamnar i luven med varandra så att säga, där Andrew Jackson sätter sig upp mot högsta domstolen på 1830-talet och vägrar att implementera vissa domar så att säga. Medborgarrättsrörelsen och högsta domstolen hade ju också dessvärre då ingen större vän i president Dwight Eisenhower, för den här nya republikanska presidenten var ju mindre intresserad av afroamerikanska medborgerliga rättigheter än förra gången då, demokraten Harry Truman. Roy Wilkes från NAACP menar att Ike då, som han kallas för Eisenhower, hade varit en bra general, men om han hade hanterat kriget på samma sätt som han hanterade medborgerliga rättigheter så efteråt så skulle ju landet ha talat tyska vid det här laget då, i en slags fyndighet kontra Nazi-Tyskland då. Redan som general för en segregerad armé så hade ju Eisenhower motsatt sig Trumans beslut om att desegregera armén. Så innan chefsdomaren Earl Warren levererade sin dom i Brown-fallet hade Eisenhower bjudit in honom till Vita huset så att han skulle kunna introduceras för John Davis som försvarade segregeringen i det kända fallet då. Och under middagen i Vita huset hade Eisenhower tagit Warren åt sidan och förklarat sin syn på segregering. Han sa då att vita i södern are not bad people. All they are concerned about is to see that their sweet little girls are not required to sit in schools alongside some big overgrown negro. Det är alltså hans synsätt att se på det här. Jag blir lite grann påminna av det här Trumps uttalande om att det är good people on both sides, eller vad han sa efter attentaten vid Charlottesville 2017. Och när Warren och högsta domstolen beslutade sig för att desegregera skolan då i sin dom så var ju president Eisenhower väldigt besviken. Han var ju egentligen mot beslutet, men samtidigt uppmanade han amerikaner att lyda lagen. Så officiellt uttalade han sig varken egentligen för eller mot beslutets moraliska aspekter, men privat så ifrågasatte han visdomen med Brown-fallet ganska rejält då. Det fanns ju också politiska skäl för Eisenhower. Det republikanska partiet hade ju efter år av demokratisk dominans i södern försiktigt börjat tippa flera delstater till sin sida då i just presidentvalet 1952 när Eisenhower vinner då. Han hade ju vunnit då i bland annat Delaware, Maryland, Virginia, Missouri, Florida, Texas och varit nära även i South Carolina. Men 80% av afroamerikanerna som grupp hade ju fortfarande stöttat demokraterna, så republikanerna hade lite att vinna i södern genom att stödja medborgerliga rättigheter i allmänhet och såklart rösträtt då i synnerhet då. Trots att Eisenhower inte ställde sig helhjärtat bakom desegregering av skolor så började processen i flera delstater i särskilt då den övre södern under åren 1955-56. Och då är det i delstater som Delaware, Kentucky, Missouri och Oklahoma då, tre är ju forna slavstater som hade ens lämnade unionen 1861 under inbördeskriget och Oklahoma var ju inte ens en delstat vid den tiden då. Där tar ju då lite mer moderata politiker tag i frågan. Man ansåg att det var helt onödigt att ta en eventuell konflikt mot den federala makten och det var lika bra att lyda i Brown-domen då så att säga. Men i de flesta delstaterna i södern var man fortfarande fast besluten om att försöka bestrida domen då i Brown-fallet. Här skulle liksom inte desegregeras några skolor. Vit makt skulle behållas oavsett egentligen då priset kan man säga. Och överallt i södern så bildas grupper som kallas då för White Citizens Council. Ofta bestående av den vita medelklassen och många ledande inflytelserika invånare i södern. Det blir en slags liksom, vad ska man säga, medelklassvariant av klanen helt enkelt. Extrema predikanter som Jerry Falwell använder bibeltolkningen för att hävda att svarta aldrig kunde vara annat än underlägsna och menar att högsta domstolens dom i Brown-fallet var snarare influerat av kommunister i Moskva. Då. Det här är liksom en sån här, vad ska man säga, det kortet man väldigt ofta spelar ut när man är emot medborgerliga rättigheter. Så då alla rörelser som förespråkar det här är ju på något vis någon Moskva-styrd komplott så att säga. Politiker i södern mobiliserar sig också då. Ärkerasister som, om man säger senatorerna Strom Thurmond från South Carolina eller Richard Russell från Georgia eller Harry Byrd från Virginia eller James Eastland från Mississippi tar ju då initiativ till ett slags uppror och proklamation då som har gått till historien som The Southern Manifesto. Det här är ju inget nytt, det här är sådana här Southern Manifestos fanns ju liksom innan inbördeskriget också så att säga och regelrätta konvent som försökte stoppa liksom södern från att eller rädda söderns slaveri så att säga. Men i den här Southern Manifesto så svor de som skrev under att man då motsätter sig Brown-domen och tog på sig att jobba för att få domen upphävd. Och i manifestet så tydliggör man att målet var ju att bevara söderns livsstil och segregering. Man hävdar helt enkelt att högsta domstolen tagit sig mer makt än vad man hade i Brown-fallet och gjort våld på konstitutionen. Vissa lite mer moderata politiker i södern tvättade ju bort de allra mest uppenbara liksom rasistiska formuleringarna som Strom Thurmond först adderat när han skrev ett första utkast. Men budskapet var ju tydligt så att säga. Manifestet gjorde klart att gällande liksom att domen i Brown-fallet skulle undertecknarna använda all lawful means to bring about the reversal of this decision which is contrary to the constitution, säger man då. Även enheten i södern och nivån på motståndet mot desegregeringen tydliggörs med det här Southern Manifesto. Och hela 101 av söderns 128 kongressledamöter skriver under Southern Manifesto. Samtliga senatorer från södern, utom två faktiskt, skriver under det här. Då, så att det är ju nästintill en slags enighet i att motstå det här. Då. Man kan notera att de två senatorerna som inte skriver under Southern Manifesto är Lyndon B. Johnson från Texas då, som sen blir president och även då Albert Gore senior från Tennessee då, alltså Al Gore, Clintons vicepresidents pappa helt enkelt då. När Arkansas kongressledamot Brooks Hayes tvekar på att skriva under så låter då Arkansas guvernör Orval Phobos meddela att if he refuses to do so his constituents would consider him a traitor to the southern way of life and turn to racial extremists for leadership. Så att det är hård press på de här kongressledamöterna att skriva under det här manifestet då. Och ett av offren för det här förnyade motståndet i södern, det var ju då organisationen NAACP. Efter den här domen i Brown-fallet så var det ju många som tyckte att de hade gått för långt så att säga. Det var ju egentligen deras, eller organisationen så att säga, kronjuvel då. Så efter domen så är det flera delstater i södern som ja, helt enkelt försöker utplåna den här klassiska organisationen för afroamerikanska rättigheter inom sina delstatsgränser. NAACP anklagas för att ha kopplingar då till en världskommunistisk konspiration. Så 1957 hade 9 delstater gjort medlemskap i NAACP helt enkelt då illegalt. Och i södern så sjönk antalet medlemmar som ett brev på posten då från drygt 128 000 till knappt 80 000 medlemmar. Och hela 246 lokala kontor får man då helt enkelt lägga ner då. En uppmärksammad händelse som visar hur långt det vita södern var villiga liksom att gå för att motarbeta segregeringen och afroamerikanska rättigheter är ju lynchningen av den 14-åriga Emmett Till. Emmett Till, han bodde i Chicago men var sommaren 1955 på besök hos sin farbror Mose Wright och andra släktingar i den lilla staden Money i Mississippi då. Och det verkar som att han och några kusiner eller vänner så har ingått liksom lite grann av en vadslagning eller en utmaning eller till då utmanas att våga tilltala en kvinnlig expedit i en livsmedelsaffär då. Exakt vad som hände är ju något oklart, men Emmetil går i alla fall in i butiken och köpte godis och på vägen ut så ska han ha visslat till eller sagt typ bye baby till då Carolyn Bryant som var då butiksägarens fru som jobbar där. Och för en svart pojke då på 14-årsåldern att tilltala en vit kvinna på det här viset var ju ett grovt brott mot den här rasetiketten som jag har beskrivit i tidigare avsnitt och hon jagar då ut honom ur affären. Och Emmett Till, han hade förmodligen inte riktigt koll på läget hur långt vita i en då rasistisk delstat i södern som Mississippi var villiga att gå då för att upprätthålla den här rasetiketten. Hans mamma hade ju varnat honom innan han reste söderut från Chicago då att Mississippi och Chicago är som skilda världar då på många sätt och att han inte kunde agera gentemot vita som han gjorde på hemmaplan då. Butiksägarens fru då, Carolyn Bryant, hon berättar för sin man och senare under rättegången hävdar hon att Till då har tagit på henne och hållit henne om midjan och gjort väldigt sexuella kommentarer. Senare skulle hon ju erkänna att hon överdrivit det där med fysiska närmanden. Det är också ett sådant mönster man ser ganska ofta att kvinnor anklagar afroamerikanska pojkar och män och sen så visar det sig att man har tagit i lite under anklagningen så att säga. Och då är det oftast för sent. Hennes man Roy Bryant bestämmer sig hur som helst för att den här Chicago-pojken måste lära sig en läxa. Mitt i natten några dagar senare så dyker han upp då tillsammans med en halvbror vid huset där Till bor och hälsar på då och i princip kidnappar honom under vapenhot. Han förs först till bilen så att Carolyn då som sitter där kan konstatera att det var pojken eller som de sa då, the one who's done the talking. Roy Bryant och hans kumpan hävdade ju efterhand att de egentligen bara tänkt att skrämma Emmett Till men att de då blev upprörda när Till inte visade någon som helst rädsla och fällt liksom uppstudsiga kommentarer till den som I'm not afraid of you, I'm as good as you, I've had white women och så vidare. Det slutar i alla fall med att de här båda männen för Emmett till en övergiven ett övergivet bomullsspinneri då, där man eventuellt med hjälp av fler kumpaner går loss på pojken då. Så sent som 2004 kommer det fram nya bevis som indikerar på att så många som kanske 10 personer varit involverade i mordet då. Och det de gör, och då får jag återigen kanske varna ifall man tycker det är otäckt med våld att hoppa fram en halv minut i podden då. Men det de gör då är att de misshandlar honom svårt, petar ut ögonen på honom, binder en fläkt från en sån här bomullsrensningsmaskin, en sån här cotton gin, alltså gin förkortning för engine, runt halsen på honom med taggtråd, skjuter honom i huvudet och dumpar den lemlästade kroppen i Tallahatchie-floden då, som flyter förbi där. Trots väldigt överväldigande bevis och att Tills farbror och flera andra svarta modigt vågar kliva fram och vittna vid rättegången så frias de här båda männen av en helvit jury som inte funderar mer än en timme på saken då. Och en jurymedlem sa att hade man inte suttit och druckit lite läsk och snackat så hade det tagit avsevärt mycket kortare tid då. När de väl kommit undan rättvisan så väljer sen båda de här anklagade männen att året därpå 1956 sälja sin historia till Look Magazine. Och där erkänner de då att de faktiskt har lynchat Till och skryter över sitt tilltag och undanflykt från rättvisan. Och det är uppenbart när man ser vad de skriver och säger att de ser på sig själva som hjältar och att de var helt enkelt stolta över sitt mord. En av dem säger till exempel: As long as I live and can do anything about it, niggers are going to stay in their place. Niggers ain't gonna vote where I live. They ain't gonna go to school with my kids. And when a nigger gets close to mentioning sex with a white woman, he's tired of living. I'm likely to kill him. Det är vad en av dem då säger. Och den här lynchningen av 14-åriga Emmett Till hade ju kunnat bli bara en i mängder av många andra. Men istället så skulle den bidra starkt att skjuta liv i medborgarrättsrörelsen tillsammans då med bussboykotten i Montgomery och de så kallade Little Rock Nine som vi snart kommer till då. Och en viktig orsak till det här var ju att hans mor Mamie Bradley, hon bestämde sig för att inte låta världen vända bort blicken från mordet på sin son. Så vid begravningen hemma i Chicago så lät hon hans sargade och manglade lik visas upp i öppen kista. Och tusentals sörjande passerar kistan och ser det fruktansvärda. Hon bad också att resa runt i landet och hålla sorgsna tal som påverkar många starkt. Och bilder av Emmets Tills sargade lik publiceras i många tidningar och skapar medvetenhet om det rasistiska våldet i Sören. Då. Och många svor på att bekämpa rasismen efter den här upplevelsen. Då. Vill man se den här väldigt otrevliga men starka bilden på den mördade Emmett Till så kan man ju söka på nätet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mot bakgrund av The Southern Manifest och bekämpningen av NAACP och våldsamheter som lynchningen av Emmett Till så är det inte så konstigt att desegregeringen av skolor i södern bromsas upp och stannas av. Men trots president Eisenhowers ljumma intresse för svartas rättigheter så skulle motståndet i södern till slut tvinga honom att agera. 1956 så skrev den 26-åriga studenten Authorin Lucy in sig på University of Alabama och skolans vita studenter kunde ju inte acceptera det. De kastade ruttna ägg på en ropa saker som lynch the nigger, hit the nigger whore. Alabamas guvernör James Big Jim Folsom tyckte att det bästa alternativet var att åka på fisketur istället för att hantera frågan då. Lucy uteslöts från skolan och desegregeringen av universitetet i Alabama skulle dröja 7 år till då. Och det finns många sådana här situationer som är då krutdurkar i södern där, som kunde få den här frågan om desegregeringen av skolan och implementeringen av Brown-fallet att explodera och leda till en konfrontation med den federala staten. Och den som i slutändan skulle tvinga president Eisenhower att agera, det blir till slut Arkansas guvernör då, Orwell Phobos. Och det är lite spännande på ett sätt. Arkansas var knappast den mest segregerade eller rasistiska delstaten jämfört med många andra i den djupa södern som Alabama eller Mississippi eller South Carolina eller Georgia. Universitetet i delstaten hade dessutom varit desegregerat sedan 1948 och i själva staden Little Rock så hade redan parker och bussar och sjukhus desegregerats. Skolstyrelsen i Little Rock hade 1955 bestämt att skolorna gradvis skulle desegregeras även på underuniversitetsnivå. Man tillät därför enligt den här planen 9 afroamerikanska elever att antas till Central High School. Och det här var ju då, man har ju valt ut 9 stycken elever som var föredömen. Alltså samtliga de här 9 hade bra studieresultat och en historia av att sköta sig väl och så vidare då. Men guvernören Orwell Phobos, han var ingen anhängare av integrering och tänkte sätta emot hårt. Då. Och han proklamerade med all önskvärd tydlighet att stadens vita aldrig skulle kunna tolerera en integrering av någon high school eller någon lägre skola. Och de här 9 eleverna som till historien blir kallade då för The Little Rock 9 anländer för att skriva in sig för utbildningen då den 4 september 1957 så möts de av en arg vit mobb som häcklar dem och skriker hot om lynchning och så vidare. Men inte nog med det, Phobos har dessutom placerat ut 270 soldater ur nationalgardet då för att hindra de här svarta eleverna att komma in i skolan. Då. Händelsen i Little Rock var den första konfrontationen under medborgarrättskampen som får väldigt, väldigt omfattande uppmärksamhet på nationell tv. Och effekten blir ju tv-bilder som vita visar vita rasister från sina sämsta sidor, där man med hat och hot försöker stoppa 9 stackars välklädda, smarta, vältaliga svarta studenter från att gå på skolan. Och de här medieövervakningen och tv-bilderna skulle ju ge en väldigt skjuts i medborgarrättsrörelsen. Många amerikaner som sitter i andra delar av landet känner ju väldigt stor sympati för kampen om medborgarrättigheter för alla då, så att säga. Och många uppmanar ju då presidenten att agera och göra något i det här då. Eisenhower föredrar ju att ducka frågan, men inser till slut att han måste agera på något sätt då. Och det han gör först är att han kallar guvernör Phobos till ett möte med honom i Newport, Rhode Island, under lite avslappnade förhållanden, för att övertala honom att ändra sig helt enkelt. Phobos lämnar mötet med ett löfte att låta nationalgardet skydda de här 9 eleverna då. Och samtidigt dömer också en federal domare Phobos att han måste följa lagen och tillåta eleverna att skriva in sig i skolan då. Men Phobos, han spelar ett fast spel. Han skiter i både federala domstolar och presidenten. När han återvänder hem till Little Rock så beordrar han bara nationalgardet att lämna skolan, vilket innebär då att de här 9 eleverna egentligen helt är i händerna på den arga vita mobben istället då. Och när de 9 eleverna är i skolan den 23 september så börjar mobben kasta tegelstenar så att dörrar och fönster på skolan går sönder, och man attackerar också oskyldiga svarta som råkar passera på gatorna, och vissa reporter som har plats för att rapportera hotas och misshandlas. Och för att inte situationen ska spåra ur helt så väljer den lokala polisen att hastigt evakuera de här 9 eleverna då. Guvernör Phobos val att inte göra något för att återställa ordningen och inte göra som Eisenhower önskade tvingar i princip president Eisenhower att agera. Och han kan liksom inte ha en guvernör som struntar i federala domstolsbeslut och inte gör som presidenten vill. Och dessutom har ju då återigen tv-bilder kablats ut på den här arga vita mobben som gör folk uppröra, och trycket ökar på Eisenhower att göra något för att skydda de här stackars 9 försvarslösa eleverna då. Så det första han gör är att han tar över befälet för nationalgardet, alltså låter trupperna ställas under federalt befäl och inte längre ledas av delstaten. Det kan låta lite udda, men det här är ju något som finns inskrivet i konstitutionen och de tidigare milislagarna. I landets tidigare historia så var det så att delstatens milistrupper var ju landets i princip enda permanenta försvarsstyrka då. Och vid någon form av nationell kris, både externt eller internt eller uppror och så gavs presidenten makt att kunna då ta över de här milistrupperna, alltså federalisera dem då för att använda dem nationellt. Och det är delstaternas milistrupper som senare då utvecklas till att bli delstaternas nationalgarden då. Så lite då och då i historien så har presidenten tagit över nationalgardet från guvernörer och delstater, och det gör han här då, tar helt enkelt befälet från Orwell Phobos. Men Eisenhower nöjer sig inte bara med det här, han skickar också 1000 fallskärmstrupper från 101 Airborne Division till Little Rock. Och att just skicka federala armén till en enskild delstat för att bringa ordning, det är dock inte något som händer direkt varje dag då. Och det här faktum är att det här är första gången sedan rekonstruktionseran då efter inbördeskriget som federala trupper skickas till södern för att skydda afroamerikanska rättigheter då. Eisenhower förklarar sitt agerande till amerikanska folket kvällen den 24 september i ett tal, och i det här talet så vägrar han fortfarande att personligen tala för integreringen. Hans motivering var att han helt enkelt måste support and ensure the carrying out of the decisions of the federal courts. Men lägger sen till då att det gäller oavsett our personal opinions gällande då domen i Brown-fallet. Så han säger i princip att jag är inte nöjd med Brown-fallet, tycker inte som det, men jag måste ändå se till att federala domar och lagar efterlevs då. Med skolan då omringad av soldater med fixerade bajonetter på gevärerna så kunde sen de här 9 studenterna eskorteras in i skolan. Och de här 9 studenterna, The Little Rock Nine, fick förutom att inleda sina studier med livet som insats sen också utstå alla tänkbara trakasserier under sina skolår då. Men 8 av dem fortsätter utbildningen. Det är en av eleverna, Minnie John Brown, som suspenderas på grund av slagsmål efter att ha gett igen mot vita elever som trakasserar henne, så att det är väl antagligen så att bägaren rinner över för henne att göra. Även elevernas familjer drabbas. Föräldrarna till 4 av dem förlorar sina jobb för att de då insisterar på att låta sina barn gå på en vit skola. Då får de helt enkelt sparken från vita arbetsgivare. Så kommer det här unika tillfället då, den 27 maj 1958, så blir Ernest Green då från här Little Rock Nine, som var den enda sista gångs eleven, han blir då den första afroamerikanska studenten att examineras från Little Rock Central High School någonsin då. Och även om polis och federala trupper bevakar ceremonin för att säkerställa att det gick lugnt till då, så var det ju en framgång. Och faktiskt så kom ju han, Green, att göra en karriär och senare till och med bli assisterande arbetsmarknadsminister under Jimmy Carters administration på 70-talet. Så att han, det är en väl investering för honom att gå på den här skolan då. Det som är spännande är ju att en av de här Little Rock Nine-eleverna är ju då Gloria Ray Karlmark. Och som hörs på namnet Karlmark så är det ju en kvinna som gifte sig med en svensk man och sen flyttat till Sverige och så vitt jag vet bor i Sverige då. Hon har faktiskt sommarpratat just om de här händelserna. Det är otroligt spännande att lyssna på. Jag kommer inte ihåg vilket år det är, men jag tror att alla sådana sommarprat finns i poddarkiven, så in med er och lyssna. Det är väldigt intressant att höra hennes egna upplevelser om hur det gick till och hur de behandlas i den här skolan, och då när de evakueras då av polisen och får ligga lågt i bilarna liksom och så vidare. Ja, det är ju fascinerande historia, så att den ska ni såklart in och lyssna på när Gloria berättar om. När guvernören Forbes, han ger det dock inte upp. I augusti så bad han Arkansas lagstiftande församling att rösta igenom en lag som tillät honom att kunna stänga ner alla offentliga skolor och sen hyra ut dem till privata aktörer som då var beredda på att inte integrera skolorna. Och när en federal domstol senare samma år dömde att Little Rock måste fortsätta sin integrering av skolor, då gör han just det här och stänger han helt enkelt ner skolorna. Runt 3700 studenter fick se sig om efter andra alternativ då. 750 vita studenter skriver in sig på en nybildad privatskola. Andra lämnar stan för att bo släktingar eller vänner och avsluta utbildningen någon annanstans. Till slut 1959 så förklarar högsta domstolen att Arkansas lag som stängde skolor var emot konstitutionen, att de måste öppna upp igen integrerade. Men den här desegregeringen i Little Rock fortsatte oerhört sakta. Och medborgarrättsrörelsen fick ju inse då, bland annat genom det här, att motståndet mot domen i Brown-fallet var väldigt stort och att vita segregeringsförespråkare inte skulle liksom ge upp på första hand direkt. Då. De har fortfarande en väldigt, väldigt lång väg att vandra i den djupa södern. Tittar man då på bussbojkotten i Montgomery, mordet på Emmett Till och Little Rock Nine, så är ju det oftast beskrivet som en start på medborgarrättsrörelsen. Men vad ska jag komma ihåg också, att de här händelserna i sig var ju ganska enskilda och isolerade öar under de 5 åren som förflyter. Men efter domen i Brown-fallet 1955 och år 1960 då, när vi ser att medborgarrättsrörelsen skjuter fart på riktigt allvar då. Och skulle den skjuta fart med medborgarrättsrörelsen, så behöver ju då man få igång någonting liksom mer omfattande, någon mer liksom massprotest. Men ingen av de här händelserna har ju liksom lett då till någon massprotest då. Men precis när klockorna slår om till ett nytt decennium 1960, så inträffar precis det här och i nästa avsnitt ska vi prata om de berömda sit-ins och freedom rides, som verkligen då gör att medborgarrättsrörelsen blir en massprotest som skjuter fart i rejäl fart då, så att säga. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.